Roligt att se er här allesammans. Vi hade Göran Skytte här förra helgen, men helgen innan det så talade vi om ett tema som gick under rubriken att Gud är större. Att Gud bygger sitt rike. Gud är inte speciellt nervös för världsläget. Han sitter inte i sin himmel och darrar och skakar och undrar hur det ska gå, utan han är väldigt trygg i det han gör. Vi talar om att det handlar om honom. Vi talar om att det handlar inte först och främst om dig och mig, utan hans rike handlar om honom, och vi får vara med i det riket. Så det är inte så att vi ska försöka få in Gud i våran värld, utan det är så att vi ska platsa in i Guds värld. Och det här är egentligen jätteviktiga saker, för det är egentligen först när vi förstår det här som vårt liv kan på något sätt falla på plats. Bitarna kan falla på plats och vi kan bli trygga och vi kan uppleva att vi får syfte och vi får mål och mening. Därför att innan det här faller på plats så är vi lite dömda att irra omkring i tillvaron. Vi är lite dömda att inte riktigt hitta våran plats och att inte riktigt förstå vart vi är på väg och vad det är som händer med vårt liv. Det handlar om Guds rike, Guds värld, Guds verklighet. Och vi ska lite fortsätta att se på det. Vi ska nämligen inleda en ny undervisningsserie som kommer att pågå några veckor här. Därför att det är nämligen så att när Gud hade planerat sin värld så gav han den över åt oss, och det tog inte så särskilt länge innan vi hade lyckats fumla till det ganska rejält, innan vi hade lyckats det som Bibeln kallar, innan vi hade gått ut i det som Bibeln kallar synd. Och frågan för oss blir den här dagen, frågan för oss blir här nu, att hur kommer vi tillbaka till det som Gud hade tänkt? Hur kan det som Gud hade tänkt bli en verklighet i vårt liv? När vi ser runt omkring oss, när vi ser det är så mycket saker som inte kanske som vi vill att de ska vara. Och så många saker som vi kanske tycker att är helt och hållet på tok. Hur kommer vi på nytt in i den tanke och den plan som Gud har för våra liv? Ska vi hålla på med religion? Ska vi säga så att vi kommer in i den genom att göra goda gärningar? Genom prestationer, genom att försöka vara goda. Och så klättrar vi på den här stegen och det blir som den här jack- och bönskälken. Att efter en stund så kommer vi upp ovanför molnen och så blir det nog riktigt bra. Men Gud visste att religion kommer inte att räcka till. Religiösa goda gärningar kommer inte att få mig tillbaka till den ursprungsplan som han hade tänkt för dig och mig. Till det liv som han har tänkt att varenda en av oss skulle leva. Så Gud gör det han är bäst på, nämligen det otippade. Om du lär känna Gud så kommer du att veta att Gud är inte sådär predictable, vad heter det? Förutsägbar. Gud är inte så här riktigt så här att han alltid följer en given ram och en given mall, utan han gör ofta det otippade, och det gjorde han här också. Han ställde nämligen det till rätta själv. Han kikar lite grann på hur vi lyckades och han skakar lite på huvudet, och så fixar han det själv som han inte hade haft sönder. Det är det som Bibeln kallar nåd. Eller hur? Men Gud hade inte haft sönder sin skapelse, Gud hade inte strulat till det, men ändå väljer han att själv åtgärda det, själv fixa det. Och det är lite grann det här vi ska se på de här söndagarna som ligger framför. Det var Guds beslut att frälsa världen. Paulus säger i Efeserbrevet 2:12 att ni levde utan Gud. Ni levde utan hopp, utan Gud i världen. Det var med andra ord kört för er. Och ska han lämna oss så skulle det fortfarande vara kört. Det skulle fortfarande vara omöjligt för oss att komma in i det syfte och den tanke som Gud hade för våra liv. Därför står det, samma Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 5:19, att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Så Gud är båda parterna, har du märkt det? Gud är ju sig själv, och så försonar han också själv världen med sig själv. Det tycker jag är ganska lustigt. Jag vet inte hur du tänker när du läser din Bibel. Jag stöter på många sådana här lustigheter. Gud spelar så att säga båda rollerna. Det finns en sån här typ av teater där man spelar många roller. Man spelar som mot sig själv. Och så gjorde Gud. För han var i Kristus och försonade världen med sig själv. Och vi ska ta den här dagen. Jag tror att den här dagen kanske blir den gudstjänst som du kommer att läsa mest bibel du någonsin har gjort på en enda gudstjänst. Så spänn fast säkerhetsbältet. För det här kommer att gå undan. Det kommer inte att ta så fruktansvärt länge. Men vi ska läsa hur Paulus lyfter fram det här i Romarbrevet. Så vi ska börja i Romarbrevets första kapitel. Vi ska läsa hur han framställer det. Vi kommer att tala nämligen om frälsning. Och ett av de huvudorden som Nya Testamentet använder, ni vet, Nya Testamentet skrevs ju på grekiska. Och grekiskan är väldigt mycket bredare än våran svenska. Vårt svenska språk där orden har en kanske ofta mycket mer nyanserad mening. Det finns ett ord i Nya Testamentets grekiska som heter so-so. Alltså inte so-so, utan so-so. Eller so-so, beroende på hur du vill uttala det. Och det är det som Nya Testamentet översätts då till svenska. Men bland annat frälst, helad och befriad. Det förekommer hela 110 gånger i Nya Testamentet, vilket gör det till ett av de väldigt stora orden i det här. Och när man slår upp det i ett uppslagsverk så hittar man att det betyder frälst, hållas hel, hållas sund, att vara räddad från fara eller förödelse, eller att bli helt och hållet återupprättad. Och det tycker jag är ett fantastiskt ord. Att bli helt och hållet återupprättat. Vi talar inte om en frälsningsupplevelse som du har haft på ett möte någon gång för länge sedan. Utan vi talar om att Gud är ute efter att helt och hållet återupprätta dig. Gud är ute efter att helt och hållet ställa till rätta det du själv har ställt till med. Och helt och hållet återupprätta dig. Vi kommer att se med all önskvärd tydlighet att det handlar om hela människan. Det handlar om ande, kropp och själ som Gud vill frälsa, hela och befria helt och hållet. Och nu ska vi gå in och läsa Romarbrevet. Och du kommer att se det på skärmen. Och du kommer att också, om du vill läsa i din egen bibel, så kommer du att få följa med. Men du kommer att se det också här på skärmen. Är ni beredda? Nej, då dricker jag medan ni funderar. Är ni beredda? Då kör vi. Det här är Paulus som skriver, en av de som verkligen hade insikt i både den judiska tron, det judiska samhället. Han var skolad vid Gamaliels fötter. Han var också den som hade på vägen till Damaskus mött Jesus, verkligen ett starkt gudsmöte. Och han skriver så här: från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avskild för Guds evangelium, som Gud hade utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son. Om du funderar vad evangeliet handlar om, så handlar evangeliet om Jesus Kristus. Det handlar om Gud, att Gud har ett budskap som han vill att du och jag ska få tag i. Och det budskapet handlar om hans son, Jesus Kristus. Det är därför evangeliet kallas de goda nyheterna. Evangeliet är inte tråkiga nyheter, evangeliet är inte du måste, du borde, du skall och lite mera bördor på, lite religiösa ord. Utan evangeliet är de goda nyheterna att Gud har en son som inte höll för sig själv, utan som han sänd till oss. Som till sin mänskliga natur var född av Davids släkt och genom den helige ande blev med kraft bevisad vara Guds son alltifrån uppståndelsen från de döda. Evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland hedna folken föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid från Gud, vår fader och Herre Jesus Kristus. Så här skriver en apostel. Det är som inte någon shabba, tjena, hallå. Och så här. Utan han skriver med tyngd och säger: det här är mitt uppdrag. Det är det här jag är kallad att göra och jag skäms inte för det en sekund. Så fortsätter han säga: först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus. Därför att man i hela världen förkunnar er tro. Han börjar med att berömma dem och säger åt dem. De har fått tag på vad det handlar om. Och så fortsätter han där. Men om vi fortsätter att läsa i 16:e versen. Så säger han så här: jag skäms inte för evangeliet.
Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror. Först juden och sen greken. Rättfärdighet. Tycker det är ett konstigt ord. Rättfärdighet. Klick på det. Rättfärdighet. Vad är det för någonting? Jo, det är att man är rätt, man är färdig och sen man het. Så står det. Rättfärdighet betyder att jag har rätt ställning inför Gud. Det är det rätt ordet rättfärdighet betyder. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro. Så står det skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och sen tar Paulus en lite oväntad vändning. Och så går han och talar om världen och världsläget. Och han säger så här, att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som är orättfärdighet. Alltså här har du rättfärdighet och orättfärdighet. Rättfärdighet, rättställningen för Gud. Orättfärdighet, felställningen för Gud. Och han säger orättfärdighet är att man undertrycker sanningen. Okej? Okay? Och det här med Guds vrede ska vi lite grann komma till lite senare vad det betyder. Men han säger det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat detta för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är du utan ursäkt. Fast de kände till Gud prisade de inte honom som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörket sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod sig att de var visa men blev dårar. De bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotdjur och kreatur. Lyssna här. Lyssna på det här ordet. Därför utelämnade Gud dem. Alltså det här Guds dom, vad är Guds dom för någonting? Är det det att han slår dig med en blixt i huvudet som man trodde av? Gick ju på Facebook här då påven hade avsagt sig så slog blixten ner i Vatikanen. Och det blev en stor uppståndelse om det där. Men vad är Guds dom? Guds dom är att du blir utelämnad till dig själv. Eller hur? Om du inte tar emot Gud så blir inte Gud arg på dig. Men du får klara dig själv. Eller hur? Och hur bra det går, det kan du ta och fundera på en liten stund. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Så direkt han kommer in på skaparen blir han lyrisk Paulus. Det är därför alla de här bisatserna kommer. Tjäna skaparen istället för det skapat. Han som är välsignad i evighet. Amen. Då tänder det till på alla cylindrar hos Paulus. Alltså, tro inte att Bibeln är skriven av några tråkmånsar. Alltså, det här var en exalterad man, Paulus. Han var extremt exalterad därför att han hade mött honom. Han har förstått, istället för att vara utelämnad åt sig själv, så har jag nu någonting annat i honom, Jesus Kristus, skaparen, han som är välsignad i evighet. När man har läst det här domstället, det fortsätter nämligen det här bibelstället det här i Romarbrevet, om hur det gick för människorna. Så när man har läst det här om allt elände som människan hittar på utan Gud, så kan man ju tänka så här då, att Paulus skulle börja gå och fördöma de här människorna. Eller hur? Att hur kan de göra så där? Hur kan de hålla på så där? Och mycket sånt kanske då jag frestas att göra ibland. Vi dömer människor. Vi talar ut. Men skärp dig nu lite. Ta dig i kragen eller någonting annat. Men om vi går till Romarbrevet då. Det andra kapitlet. Så svänger han igen. Efter att han har talat om allt det här eländet som människan har gjort. Så säger han så här. Därför är du utan ursäkt. Du människa, vem du än är som dömer. Vem du än är som dömer så är du utan ursäkt. Du har ingen position att peka finger. Du har ingen position att på något sätt sätta dig lite högre än andra och låtsas vara någonting. Därför att Paulus säger, du är utan ursäkt. Vem du än är som dömer. För när du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom är rätta drabbar de som handlar så. Menar du Att du ska komma undan Guds dom. Du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt. Så utan att känna dig så anklagar Paulus dig för att göra på samma sätt. Va? Vilken typ. Va? Därför att han känner mänskligheten. Han vet vilket skrot och korn vi är gjorda av. Han vet hur hopplöst förlorade vi är när vi är lämnade åt oss själva. Så säger han så här: eller föraktar du hans stora godhet, hans mildhet och hans tålamod? När du vaknar imorgon så tycker jag du ska säga så här: tack Gud för din stora godhet, din mildhet och ditt tålamod med mig. Säg det, därför att det tålamodet och det mildhet får Gud bruka varje dag med dig. Det går inte en dag innan han får bruka sitt oerhörda tålamod med dig och med ditt liv. Så förakta inte hans stora godhet och mildhet och tålamod med dig eller med andra människor så att du börjar döma andra människor. Förstår du inte att det är hans godhet som vill föra dig till omvändelse? Orsaken varför inte faller död ner när du inte går på Guds väg, därför att Gud har tålamod med dig. Därför han har sånt tålamod med dig, därför att han vill föra dig till omvändelse. Han vill föra dig tillbaka till gemenskapen med sig, där det är den plats som du är skapad för att tillhöra. Det här är Guds plan. Och sen, men om du föraktar den så genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag. Det där låter inte som en bra grej. Eller hur? Nej. Du samlar på dig vrede på vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Så här finns det med andra ord en som har möjlighet att döma. Eller hur? Bara en kan döma. Så du och jag är inte överhuvudtaget satt till att döma eller fördöma någon annan. Glöm aldrig bort det. Hallå? Glöm aldrig bort det. Du är inte satt i den positionen. Han ska ge var och en efter sina gärningar evigt liv åt de som uthålligt gör det goda och söker härlighet och ära och odödlighet. Men vrede åt dem, vrede och dom åt dem som var då. Nu highlightar vi igen. Som söker sitt eget. Ser du här nu att motpolerna ligger här hela tiden? Alltså de som gör gott, så kan man ju säga, eller de som gör ont. Men han säger inte, utan de som söker efter det som är goda, eller de som bara söker sitt eget. Eller hur? Så det är de som är de två motpolerna. Guds väg eller din egen väg. Domen kommer över dem som gick sin egen väg. Sen kommer nöd och ångest, ska komma varje människa som gör det onda, främst över juden, sen över greken. Men härlighet och ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken. För Gud är inte partisk. Vi läser vidare, hörni. Alla som har syndat utan lag kommer också att bli förtappade utan lag. Och alla som har syndat med lagen kommer att fördömas av lagen, för det är ju inte lagens hörare. Eller hur? Utan det är lagens görare som förklaras rättfärdig. För när hedningarna som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har någon lag. Det visar att det som lagen kräver är inskrivet i deras hjärtan. Så det handlar inte om ett utanpåverk, en religiös handling eller religiös gärning, utan det handlar om vad finns i ditt hjärta. Eller hur? Det behöver du fundera. Vad finns i mitt hjärta? Om det vittnar också deras samveten när de är tillsammans. Deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Det ska visa sig på den dagen då Gud dömer det som gömt hos människan. Allt enlighet med det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Sen fortsätter han i andra kapitlet och talar om juden och också de står under Guds dom. Men om vi hoppar vidare till det tredje kapitlet. Det här är så kul. Jag vet inte om du tycker att det här är roligt, men det här tycker jag är jätteroligt. Sorry. I alla fall. Det tredje kapitlet så säger Paulus så här: vilken företräde har då judarna? Eller vilken nytta har de av omskärelsen? Ett stort företräde. på alla sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Guds ord blev givet åt dem. Och sen då går han, vad betyder det om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa är lögnare. Det står skrivet, för att du ska vara rätt, ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud straffa i sin vrede och vara orättfärdigt? Orättfärdig. Jag talar som människa tänker. Nej, aldrig. Hur skulle han då kunna döma världen? Men om Guds sannfärdighet, alltså att Gud är sann, genom min lögnaktighet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det, så som man hånfullt säger om oss. Och så påstår även somliga att vi lär. De ska få vad de förtjänar. Vi läste i vers 1. Vilket företräde judarna? Jo, ett stort företräde. Så går han i vers 9 och säger, hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Människa, skärp dig. Hur är det nu? Har de något företräde eller inget företräde? Jo, de hade ett stort företräde. Guds lag har blivit given åt dem. Men har de något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och grekar för att alla vara under syndens välde. Eller hur? Så företräde eller inte företräde, så sitter vi alla i samma båt. Eller hur? Alla lever vi under syndens välde. Och så kommer den här jättepositiva bilden då om mänskligheten. Som får något sätt man säger, wow, tänk att jag får tillhöra en sån ras, typ. Det står ju skrivet, ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Han skriver om dig om du funderar vem han skriver om. Sina tungor använder det till svek. Huggormars gift är bakom deras läppar. Deras mun är fulla av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. Om du studerar historia, studerar 1900-talets historia, så kan du skriva under att det där är ganska nära sanningen. Eller hur? Vi har inte blivit så mycket bättre. Det här är inte ens skrivet. Det här är ett citat från Gamla testamentet. Så det här är inte ens skrivet. Det här är skrivet för mer än 2000 år sedan. Och 1900-talets historia var det blodigaste historien i hela mänsklighetens historia. Så värst långt och så värst mycket bättre och så värst jättemycket utvecklade har vi nog tydligen ändå inte blivit. Eller hur? Är inte så? Tycker du att han har rätt? Eller hur? För att alla ska stå med skuld inför Gud. Ingen rättfärdig finns. Så går vi vidare. Det blir lite bättre här nu på slutet, så var inte orolig. Vi kommer att vara glada innan vi går härifrån idag. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen. För att varje mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. För ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Utan genom lagen ges insikt om synd. Människan fattar inte vad synd var innan lagen kom, säger Bibeln. Men när lagen kom och beskrev Guds rättfärdighet, så insåg man ganska klart, ups, där rev man. Det här funkar inte. Och det säger Paulus, det är lagens uppgift. Men nu kommer vi till den goda delen. Så står det så här i vers 21. Men nu har utan lag en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus. För alla som tror. Highlight den där. En rättfärdighet från Gud för alla som tror. Så fortsätter han säga, för här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men de står rättfärdiga. Vad står det sen? De står rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Så alla var i samma båt. Juden, greken, hedningen, finnen. Finlandssvensken. Tänk det. Där satt den. Va? Alla var i samma båt. Om du tycker att du är inte tillräckligt bra för att vara med, välkommen i gänget. Välkommen med, för här är ingen, här sitter ingen på sina egna meriter. Eller hur? Här sitter ingen på sin utsökta CV. Utan här sitter vi utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och skulle du och jag inse vad det här betyder, dels inse vår ställning utan det här och inse vår ställning med det här, så ska vi hoppa på taket här och dansa av glädjeyra som Paulus var när han skrev det här. Jag tror att stor del av Romarbrevet, Paulus hade ju en stenograf. Jag tror att stor del av Romarbrevet skrev han ropande från taket, för att karl var helt exalterad. Vi har fått det utan att förtjäna det. Om vi ska tala om frälsning, så måste vi inse att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Hänger du med det här? Va? Ja, men du skulle behöva vara försonat dig med Gud. Det är ju det som är pointen, eller hur? Du är ju i behov av nu blir jag exalterad. Då måste jag gå upp här. Så här. Du är ju i behov av att få din sak klar med Gud. Därför att han är universums skapare. Det är han som upprätthåller allting. Och det är du som har strulat till det. Du behöver komma i rätt ställning inför Gud. Men därför att det här blev inte till någonting, så fick Gud gå och göra båda delarna. Han fick försona. Det där blev svårt. Han fick försona sig med sig själv. Va? Han fick också ta din del. Därför står du här utan att ha förtjänat det. Därför att Jesus Kristus har friköpt dem. Han har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol. För dig som inte kan gamla testamentet, så det är jättebra. Kanske nådastolen inte säger så jättemycket. Och vi har inte tid att gå in på det här. Men vi kanske återkommer. Att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet. Eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna. Under tiden för Guds tålamod. Men i den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet. Han vill visa att han själv är rättfärdig. När han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Som tror på Jesus. Så förklaras rättfärdig. Och så börjar han diskutera med sig själv igen. Den här Paulus, eller med sin stenograf. Men vad kan vi då berömma oss av? Han är lite som du och jag. Vi ska berömma oss av någonting då. Va? Nu har gjort någonting bra. Vad kan vi berömma oss av? All beröm är utesluten. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärning. Eller är Gud bara hedningarnas Gud? Är judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas, lika säkert som Gud är en. Han som förklarar den oomskurna rättfärdig av tro och den Lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Det här är inte alls på lite igen. Det är the understatement of the year. Alltså det är underdrifternas underdrifter. Men Bibelkommissionens, eller vad heter det, Svenska Folkbibelns översättare vågar inte skriva riktigt vad han säger. Så de säger nej, inte alls. Med utropstecken. Notera. Vi upprätthåller istället lagen. Därför att vi klarar inte av att upprätthålla lagen. Men vem var det som har försonat? Jesus Kristus. Och han upprätthåller lagen. Han klarar av varenda del. Varenda prick, varenda komma, varenda bisats och huvudsats klarar han av. Därför när vi överlåter försoningsverket åt Jesus, så kommer vi att uppfylla lagen. Sen ska vi hoppa över kapitel 4. Kapitel 4 kan du läsa här hemma. Det är en fantastisk berättelse om Abraham och hans rättfärdighet, som inte heller byggd på gärningar utan som byggd på Abrahams tro. Så läs den gärna hemma. Vi hoppar till kapitel 5. Det är det sista kapitlet om du undrar. Vi ska inte hela Romarbrevet här idag nu, utan vi kommer att stanna här i Romarbrevet 5. För här kommer det fantastiska. Då vi alltså har förklarats rättfärdig av tro, så har vi fred med Gud. Hela världen söker efter den här friden. Du har fred med Gud. Med den högsta av alla instanser så har du rätt ställning inför. Tänk dig, du som tyckte att du har haft en dålig vecka eller någonting sånt. Eller kanske tyckte att någon inte var riktigt snäll med dig och sånt som händer. Men då du förklaras rättfärdig av tro så har du frid med Gud. Du har frid med honom som det verkligen handlar om att ha frid med. Genom vår Herre Jesus Kristus. Och så står det, genom honom. Notera det. Har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Här är Paulus, verklighetsförankrad. Han blev huggen och slagen. Han har lidit käppsbrott, han har blivit piskad, han har blivit stenad. Han har blivit det ena och det andra. Han predikar inte det evangeliet, kom till Jesus så blir allting bra. Men vi jublar till och med mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidande ger tålamod. Tålamod ger fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Visst är det underbart att möta människor där Guds kärlek är utgjuten i deras hjärtan? Va? Att möta de här människorna som inte dömer, som inte söker fel. Som inte söker, vad har du misslyckats med nu då? Utan som bara älskar dig. Som har blivit så mycket älskade och så mycket förlåtna trots att de inte förtjänar det. Att de kan inte något annat. De dömer dig inte för att de har läst det. Det är inte deras uppgift. Utan de bara älskar dig. Och de bara står vid din sida och säger, kom igen, det här kommer att gå bra. Det här kommer att bli till någonting. Sådana människor, sådana vänner kan man inte få för många av. Eller hur? Medan vi ännu var svaga dog Kristus i det ogudaktiga stället när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men så står det här. Sträck under dem du har din bibel med. Men Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu var synliga, det är han som tog första steg, det är han som tog andra steg, det är han som tog tredje steg. Och om det eventuellt finns något steg för dig kvar att ta, så kommer Anders att berätta det om 2 veckor. Va? Men jag är övertygad om att det är så pyttelitet, det steget. I förhållande till de steg som Gud har tagit och din sidas skull. Så det går inte att jämföra. Det är ungefär, jag brukar tänka så här, om evigheten är så här lång, hur långt är då mitt liv? Ja. Är det så här? Ja. Är det så här? Det är så här. Nej, inte ens det. Ungefär så stor skillnad är det på vad Gud har gjort för din frälsnings skull och det som du eventuellt kan göra i gengäld. Därför att Kristus dog för dig innan du ens hade frågat om det. Kristus dog för dig. Kristus betalade priser för dig innan du ens överhuvudtaget var intresserad av honom. Så när vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte gå genom honom, bli frälsta från vredesdomen? För om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Märker du vilket utgångsläge du och jag har för de eventuella svårigheter som du och jag kommer att möta som troende. För de felsteg och de brister som vi har som troende. Det är helt säkert att han som dog för oss innan vi ens brydde oss om honom. Hur mycket mer ska inte han frälsa dig när du nu bryr dig om honom. När du nu har tagit emot honom i ditt liv. Det här är dansa på taket material av den högre skolan. Det kan jag bara säga åt dig. När vi nu är försonade. Men inte bara det. Utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Och så hoppar vi. Det blev lite komplicerat. Så vi hoppar till vers 18. För då säger han ett nytt alltså. när han talade om hur Adam misslyckades. Eller ska vi läsa, gå till vers 12 där. Han säger så här: därför är det så att genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. Och så kommer döden över alla människor eftersom alla har syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknades inte där inte lagen fanns. Ändå, trots att inte synd tillräknades, noterar du det? Så härskade döden från Adam ända till Mose. Mose var ju den som fick lagen. Också över de som inte hade syndat genom en överträdelse, sådana som Adams. Han som är en förebild för det som ska komma. Och så hoppar vi till vers 18. Alltså, likasom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Det här, mina kära vänner, är de goda nyheterna. Det här är de goda nyheterna, att du står under en frikännande dom. Du som känner dig anklagad, du som känner dig attackerad, du som känner att du har mindre värde, du som känner att du inte räcker till, är för kort i rocken, river med, inte ens med darr på ribban, utan du hoppar under hela ribban. För dig är det här jättegoda nyheter. Du är under en frikännande dom. Spelar ingen roll vad du har lyckats med, misslyckats med, vad du har åstadkommit. Det spelar ingen roll innan du ens har sagt någonting, gjort någonting, så är du under en frikännande dom. Därför att Gud har betalat priset för dig. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många, alltså du och jag, stå som rättfärdiga på grund av den enes lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödar nåden ännu mer. Därför har du lite svårt med nåd när du inte tycker, när du börjar tycka att nu är jag ganska bra i alla fall. Ja? Inte är det nu så fjåkigt med mig, nu har Gud lite tur i alla fall och säger definitivt att jag är med här. Ja? Då kommer lagen in och Jesus in. Lagen som säger du ska inte begå äktenskap, så Jesus som säger du som ser överhuvudtaget lite bling bling på din nästa hustru, har ditt hjärta övergått eller gått begått äktenskapsbrott med henne. Lagen kommer in så att det ska bli ännu mer uppenbart att det här klarar du inte av. Det här kommer du inte att klara av. Inte som frälst, kom igen. Inte som frälst kommer du att klara av det här, utan du är beroende av att han har gett dig en frikännande dom. Du är frikänd, du är befriad. Du är frälst, helad och befriad genom Jesus sår. Där synden blev större, där överflödar nåden ännu mer. Vi vill vara en församling där nåden överflödar. Vi vill vara en församling som inte pekar finger, som inte lägger bördor på människor. Utan vi vill vara en församling där nåden överflödar. En församling som ger en ny chans, en församling som ger en ny möjlighet. Därför att du under en frikännande dom. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden ska få herravälde genom den rättfärdighet som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Det här, säger Paulus, har jag blivit kallad till. Jag kommer att ropa ut det, jag kommer att proklamera det. Därför att det här är de goda nyheterna om Jesus Kristus som har frälst hela mänskligheten. Grundtanken är, om du fortsätter att framhärda i att gå din egen väg, så får du leva i din egen värld. Så får du klara dig själv. Men om du väljer att gå på Guds väg, om du omvänder dig till hans väg, så kommer du in i hans värld. Och Gud tar hand om både framtid och evighet. Det här är det erbjudande som finns i frälsningen. Du väljer. Om två söndagar, som jag sa, kommer Anders och Lina tala om hur. Och om tre söndagar så kommer Lilian att tala om att leva som troende. Det som Paulus talar om, att arbeta på sin frälsning. Men redan nu kan du ta emot honom i ditt liv. Ska vi ta och resa på oss?